praise the Lord.
Prisad vare Herren.
I hope you've come with an open heart.
Jag hoppas att ni har kommit med öppna hjärtan.
And Spirit of the Lord in you.
Och med Herrens ande i dig.
And you're ready to hear.
Och att du är redo att höra.
I have much to share with you.
Jag har mycket att dela med er.
And what I'm going to share is not today is not just one message.
Och det som jag ska tala om här idag, det är inte bara ett budskap.
Pardon me. The whole message.
Utan hela budskapet.
Is going to take me all week long.
Alltså hela budskapet kommer att dröja hela veckan innan jag får tag i det.
I'm going to be sharing on one subject.
Jag ska bara ta en del utav det, ett ämne i det.
This whole week.
Som hela veckans budskap är.
During these afternoon services.
Under de här eftermiddagsseminarierna.
And don't just take a piece of it.
Så ta inte bara en del utav det, bara en liten bit.
And not get the rest of it.
Utan att se till att få resten utav det.
That would be kind of like going into a movie.
För det skulle vara ungefär som man gick in på en bio.
After it started.
Och efter att den har satt igång filmen.
And leave before it ends.
Och att du skulle gå din väg innan filmen var färdig.
You wouldn't know what was going on.
Då skulle du inte veta riktigt vad saker och ting skulle leda fram till.
It's very important that you hear everything.
Det är viktigt att du får ta del av alltihopa.
So try to if you can.
Så försök att vara kvar ifall du kan det.
We're going to read 1 John 3 and 8.
Vi ska läsa första Johannes brev 3 och 8.
I think this microphone is tired.
Jag tror micken är lite trött.
There, that's better. Go ahead and read it.
3 and 8.
1 John 3 and 8.
Första Johannes 3 och 8. Den som gör synd, han är av djävulen, till djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds son att han skulle göra om intet djävulens gärningar.
Now, how many are familiar with Genesis 1 and 1?
Hur många av er kan första Mosebok 1 och 1?
Everybody should know that one by heart.
Alla borde kunna den versen utan till.
It says in the beginning God made the heaven and the earth.
Att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
And then in John 1 and 1.
Och sedan i Johannes evangelium 1 och 1.
John says in the beginning.
Så säger Johannes att i begynnelsen
was the word.
Var ordet.
And the word was with God.
Och ordet var hos Gud.
And the word was God.
Och ordet var Gud.
Now I have given you some scripture.
Jag har gett dig några bibelord.
And each one of them deals with the word beginning.
Och var ett av dessa tre bibelord har ordet begynnelsen i sig.
For it says Satan sinned from the beginning.
För det står att Satan har syndat sedan begynnelsen.
And Jesus was manifest.
Och Jesus blev uppenbarad.
To destroy the works of the devil.
För att förstöra djävulens gärningar.
In the beginning God made the heaven and the earth.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
In the beginning was the word.
Och i begynnelsen fanns ordet.
Now I want you to consider all of these things.
Jag vill att du ska tänka på alla de här sakerna.
Because we're going to talk about something today.
För vi ska prata om någonting idag.
That is before we got here, man got here.
Som handlar om vad som hände innan människan skapades.
My subject this week.
Veckans ämne är.
If you want the subject matter,
om du är intresserad av att ha ämnet,
is going to be the kingdom of God.
I Guds rike.
But in order to understand the kingdom of God,
men för att kunna förstå vad Guds rike är,
we need to understand all of what God is doing.
Så måste vi förstå vad Gud håller på med.
You remember when Paul talked about the eternal purpose of God?
Kommer ihåg att Paulus han talar om Guds eviga syften, hans eviga mål.
The book of Ephesians chapter 1.
Efesiebrevet 1.
Paul talks about the eternal purpose of God.
Det talar Paulus om Guds eviga mål och syften.
And I believe it's in Romans 8 and 29 he talks about it.
Och jag tror också det talas om Romarbrevet 8 och 29.
Those who were called according to his purpose.
De som är kallade efter hans rådslut, och det här ordet rådslut betyder det som Gud har syftat till.
Now,
det mål han har.
Let's start with this 1 John 3 and 8.
Vi ska börja med första Johannes 3 och 8.
And it says that the reason Jesus came to this earth.
Det står att orsaken till att Jesus kom till den här jorden
was to destroy the works of the devil.
Var att han skulle omintetgöra djävulens gärningar.
Now that brings us to ask a question.
Och då ställs naturligt frågan.
Just what are the works of the devil?
Vad är djävulens gärningar för någonting då?
If I were to ask you that question today,
om jag skulle ställa den frågan till dig idag,
how many answers would I get?
Hur många olika svar skulle jag få då?
The works of the devil.
Djävulens gärningar.
Well, the first thing we would say is sin.
Det första är synd, skulle vi säga.
That's one of the things that Jesus mentioned here.
Och det är en av de saker som nämns här också.
That for Satan sinned from the beginning.
Att Satan han syndade från första början.
But I want you to notice that terminology.
Men lägg märke till terminologin här.
Satan sinned from the beginning.
Att Satan syndade från begynnelsen.
Whenever you think or hear of the word beginning.
När du någonsin hör det här ordet begynnelsen.
We're going to begin with the fall of Satan.
Så ska vi alltså börja med Satans fall.
Because this is what the scripture talks about and refers to as the beginning.
För det är det som skriften menar här när man talar om begynnelsen.
Now the reason God calls it the beginning.
Orsaken till att Gud kallar det här för begynnelsen.
Is because before that.
Är därför att innan dess.
There was no time.
Så fanns det inte någon tid.
Everything was on an eternal basis.
För att allting var evighet.
And that which is eternal,
och det som är evigt,
does not know time.
Vet inte av vad tid och begynnelse är för någonting.
Everything that we know about time,
allt som vi vet om tid,
has a past, a present, and a future.
Har ett förgånget, en nutid och en framtid.
But with eternity,
men evigheten,
there is no past or present or future.
Har varken forntid, nutid eller framtid.
It's just there.
Det bara existerar.
It's
finns.
Difficult to explain.
Det är svårt att förklara.
But eternity is not bound like time is.
Men evigheten har inga tidsaspekter. Den är inte bunden som tiden är.
And so whenever Satan sinned.
Så när nu Satan syndade.
God refers to this as the beginning.
Så säger Gud att det var begynnelsen.
And at the same period of time,
och i samma tidsperiod,
God created the heaven and the earth.
Så skapar Gud himmel och jord.
At the same period, we see Jesus Christ.
Och i samma tid så talas om Jesus Kristus.
And the Revelation's the 13th chapter.
I Uppenbarelsebokens 13:e kapitel.
It says that Jesus Christ was as a lamb slain.
Så står att Jesus Kristus han var som ett slaktat lamm.
From the beginning.
Att han redan från begynnelsen var ett slaktat lamm.
Or the English Bible says from the foundation of the world.
I engelska bibeln så står det att ifrån världens grundläggande så var han ett slaktat lamm.
Now the Swedish version.
I den svenska bibeln.
It talks about those whose names are written in the Lamb's book of life from the beginning.
Så står det om de som från begynnelsen har sina namn skrivna i lammets livsbok.
But now their names could not be written in the Lamb's book of life.
Men deras namn kan inte ha varit skrivna i lammets bok.
If Jesus had not been purposed to die from the beginning.
Om Jesus inte hade varit bestämd att dö redan ifrån den här begynnelsetiden.
Now let's look at what we have.
Nu ska vi se vad vi har talat om här.
Satan sinned from the beginning.
Att Satan syndade i begynnelsen.
And for this reason was Jesus manifest.
Och på grund av det så uppenbarades Jesus.
To destroy the works of the devil.
För att omintetgöra djävulens gärningar.
In the beginning God created the heaven and the earth.
I begynnelsen skapade också Gud himmel och jord.
We find in the beginning was the word and the word was with God and the word was God.
I begynnelsen var ordet hos Gud och ordet var Gud.
We find that Jesus Christ was as the lamb slain.
Och det står också att i begynnelsen så var Jesus Kristus som ett slaktat lamm.
Before the foundation of the world.
Innan världens grund var lagd.
Or we're going to substitute the word.
Eller vi ska byta ut ord här.
Because it's just as viable.
För det här är lika riktigt att säga så här.
He was slain from the beginning.
Att redan från begynnelsen så blev Jesus slaktad.
Pardon. Now I know you're wondering where in the world I'm going.
Och nu undrar ni säkert, var är mannen på väg någonstans?
But to understand the kingdom of God.
Men för att förstå Guds rike.
I'm just telling you some things that God told me.
Så berättar jag en del saker som Gud har berättat för mig.
And I want you to see where it comes from.
Och jag vill att ni ska se varifrån det kommer.
And what has happened in all of this history.
Och vad som har hänt i historien.
And why we have missed God so badly.
Och varför vi har missat Gud så enormt mycket.
Now I ask you the question.
Och nu ställer jag dig frågan.
I ask you to think about it.
Jag ber dig tänka över det.
What are the works of the devil?
Vad är det för någonting som kan vara djävulens gärningar?
Now you say, Brother Potter, well, it's sin and sickness and disease.
Synd och sjukdomar och svagheter.
And poverty and so on like that.
Och så vidare.
Well, I agree with you.
Och jag håller fullständigt med dig.
But I agree to this point.
Men jag håller med om till en punkt.
That they are the fruit of the works of the devil.
Att de är frukterna av djävulens gärningar.
These are the manifestations of something.
Alla de här olika sakerna är manifestationer av någonting.
But the works of the devil are the tree and the root itself.
Men djävulens gärningar, det är både trädet och rötterna.
Now, it's going to take me a little while to go through all of this, so I'm not going to be in a hurry, and I hope you aren't.
Det kommer ta en liten stund att gå igenom det här. Jag hoppas inte du har bråttom, för det har inte jag.
Paul in Romans 8.
I Romarbrevet 8.
He tells us that Jesus Christ did something that the law could not do.
Så säger Paulus att Jesus Kristus gjorde någonting som lagen inte kunde åstadkomma.
It's in verse 3.
Vers 3.
For what the law could not do.
Det som lagen inte kunde åstadkomma.
God sending his only son.
Det åstadkom Gud genom att sända sin enda son.
In the likeness of sinful flesh and for sin.
Och att han såg ut som en människa, som en syndig människa, att han sände honom i mänsklig kötslig gestalt.
He condemned or he dealt with sin in the flesh.
Och att han fördömde eller att han löste det här problemet med köttet och synden.
Now, sin before it's manifested.
Innan synden manifesteras eller blir till konkret handling.
This is the meaning that's here.
Det är det som ligger här i.
That Jesus deals with sin before it's manifest.
Att Jesus han gör någonting åt synden innan den har blivit uttryckt i konkret handling.
And so we see God dealing with the very root of sin itself.
Vi ser att Gud han gör någonting med själva roten till synden.
Now the law dealt with sin.
Lagen den talade om synden.
But only sin after it been committed.
Men bara om synd sedan den väl hade blivit gjord.
The law said thou shalt do this and thou shalt not do that.
Lagen sa så ska du göra och så ska du inte göra.
And if you do this it is sin, if you don't do that it is sin.
Och om du gör det här så är det synd och om du inte gör det andra så är det synd.
And the law dealt with sin as a fruit.
Så lagen den hade någonting att säga om synden när den redan var begången.
Something that had to manifest itself.
Det var någonting som var tvunget till att manifesteras.
But Paul says.
Men Paulus säger.
That God dealt with sin in the flesh.
Att Gud han fördömde eller om inte gjorde synden i köttet.
By what Jesus Christ has done.
Genom vad Jesus Kristus har gjort.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Now, if I were to ask you the question, where is the kingdom of God?
Om jag skulle fråga dig, var finns Guds rike någonstans?
We might have a lot of different answers about that too.
Så kanske vi skulle ha många svar på den frågan också.
But there are three aspects of God's kingdom.
Men det finns tre aspekter på Guds rike.
Number one, there is the kingdom of God within me.
För det första, Guds rike inom mig, invärtes i mig.
For the kingdom of God does not come with observation.
Därför att Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.
But the kingdom of God is within you.
Utan det finns invärtes i dig.
And then we know that there is going to be a kingdom to come.
Och så vet vi att en dag så ska det komma ett rike.
Jesus prayed, thy kingdom come.
Jesus sa, tillkommer ditt rike.
And we know that the kingdom of God will be upon the earth one of these days.
Och vi vet att en del av dagen så kommer Guds rike att upprättas på jorden.
The kingdom of God is the entire body of Christ.
Guds rike, det är hela Kristi kropp.
And so we see an individual kingdom.
Så vi ser både ett individuellt rike.
We see a corporate kingdom.
Och vi ser ett gemensamt för alla Guds rike.
And we see an eternal kingdom.
Och så ser vi ett evigt rike.
And most of us, when we think of the kingdom of God,
de flesta av oss när vi tänker på Guds rike,
we think of God's kingdom to come.
Så tänker vi på det Guds rike som ska komma en dag.
Or maybe as the corporate body.
Eller kanske som Kristi kropp tillsammans.
But those cannot exist.
Men dessa saker kan inte existera.
Unless God establishes his kingdom in our heart.
Om Gud inte får upprätta sitt rike i våra hjärtan.
Now, we're going to be following a line of thought from the fall of Satan.
Nu ska vi följa en röd tråd här ifrån Satans fall.
I'm trying to show you how all of this happened and what the two kingdoms are.
Vi ska föra ett resonemang här och jag ska visa vad de här båda rikena är.
The kingdom of the Lord is the kingdom of light.
Guds rike är ljusets rike.
The kingdom of Satan is the kingdom of darkness.
Satans rike, det är mörkrets rike eller mörkrets välde som det står.
Paul says in Colossians 1:13.
Paulus säger i Kolosserbrevet 1:13.
That he has delivered us out of the kingdom of darkness into the kingdom of his dear son.
Att han har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike.
Now I'm going to ask you another question.
Och nu ska jag ställa en fråga till dig.
You say, Brother Potter, you're not letting us answer.
Ja, men Broder Potter, du låter oss inte svara. Kanske du protesterar nu.
I don't mean to.
För det tänker jag inte låta dig göra heller.
It would take too much time.
För det skulle ta alldeles för lång tid.
But have you ever considered why God made man?
Har du någonsin funderat över varför i all världen Gud skapade människan?
Why did God create us?
Varför skapade Gud oss?
Now, let's back up another point.
Vi ska ta en annan sak.
Let's ask another question.
Vi frågar en annan sak.
Did God know we were going to sin before he made us?
Visste Gud att vi skulle synda innan han skapade oss?
He must have.
Det måste han ju ha gjort.
Because Jesus was as a lamb slain.
Eftersom Jesus var som ett slaktat lamm.
And God had a book of life before the foundation of the world.
Och att Gud hade en livets bok innan världens grund var lagd.
Now we're backing up one more step again.
Och nu backar vi ett steg till här.
Now if God knew we were going to sin.
Om nu Gud visste att vi skulle synda.
And that men would die and go to a devil's hell forever.
Och att människan skulle dö och gå till djävulens helvete i evighet.
Then why did he create us?
Varför skapade han oss då?
Some people told me one time.
Någon sa en gång till mig.
That God created us.
Att Gud skapade oss.
Because he needed somebody to love.
Därför att han behövde någon att älska.
I don't buy that.
Det där köper jag inte.
God doesn't need anything.
Gud behöver inte någonting alls.
He's not going to fall apart if I don't love him.
Han kommer inte ramla i bitar om jag inte älskar honom.
The Bible tells you and I that we should love God.
Bibeln säger att du och jag ska älska Gud.
With all of our heart, mind and soul and strength.
Med hjärta, själ och styrka och kraft.
But now I know that God loves us.
Jag vet att Gud älskar oss.
But God doesn't need for me to love him.
Men Gud har inte behov av att jag älskar honom.
He is self-sufficient.
Han är sig själv nog, han klarar sig.
And he's not going to fall apart if I don't love him.
Och han kommer inte att ramla i bitar om jag inte älskar honom.
The reason he asked me to love him.
Orsaken till att han ber mig älska honom.
Is for me.
Är för min egen skull.
Because if I love him.
Därför att om jag älskar honom.
I'm going to go where I love.
Så kommer jag för att komma till den jag älskar.
I'm going to serve him and walk with him.
Jag ska få tjäna och vandra tillsammans med honom.
That's why God wants me to love him.
Det är därför som Gud vill att jag ska älska honom.
Now we've backed up a little bit.
Då har vi backat lite grann.
And your mind's probably whirling right now.
Och nu så går det förmodligen 100 km i timmen i era sinnen här nu.
Why did God make us?
Varför skapade Gud oss?
If he knew that we were going to sin.
Om han nu visste att vi skulle synda.
And that many people would die without him.
Och att många människor skulle dö utan honom.
And never know eternal life.
Och aldrig få evigt liv.
Now that kind of puts God in a bad light, doesn't it?
Det sätter Gud i rätt så dåligt ljus, tycker ni inte det?
That doesn't sound like a merciful loving God.
Det låter inte som någon speciellt barmhärtig eller nådig Gud.
To create beings.
Att skapa varelser.
That some are going to be saved and some are going to perish forever.
Och en del av dem kommer att gå under och en del av dem kommer att få evigt liv.
Now we know that God's a loving God and a kind God, isn't he?
Vi vet att Gud är en snäll och kärleksfull Gud, eller hur?
So there must have been a reason that he created us.
Därför måste det finnas någon speciell orsak till att han skapade oss.
There must have been a special purpose in the creation.
Det måste finnas något speciellt syfte med att skapa människor.
To find out.
Och för att få reda på det.
We'll have to back up again.
Så vi backar ett steg till.
I'm trying to march you back to where God brought me.
Jag ska försöka punkt för punkt här föra er till det som Gud talade med mig om.
In the beginning.
I begynnelsen.
If you want to understand something.
Om du vill förstå någonting, ett sammanhang.
It's a good place to start in the beginning, isn't it?
Så är det ganska bra att man tar det från början, eller vad tycker ni?
You ever pick a book up and start reading in the middle?
Har du någonsin tagit en bok och börjat läsa i mitten?
You don't know what's going on.
Då vet du inte vad det handlar om ordentligt.
A lot of people do the Bible that way, I guess.
Det är många människor som gör så med Bibeln, misstänker jag.
If you want to understand something, the best way to do it.
Om du vill begripa dig på någonting, det bästa sättet att göra det.
Is to start from the beginning.
Är att börja från första början.
Now, the scripture said Satan sinned from the beginning.
I skriften står det att Satan syndade från begynnelsen.
Now we know that sin is a manifestation of something.
Och vi vet att synd är en manifestation eller ett uttryck för någonting.
And let's understand what that is.
Och nu ska vi förstå, vad är det som synden ger uttryck för?
Now the word sin in the Hebrew text.
Ordet synd i hebreiskan.
It means to miss the mark.
Betyder att missa målet.
To go its own direction.
Att gå sin egen väg.
Now it said Satan sinned from the beginning.
Det står att Satan syndade från begynnelsen.
From what we understand of the scripture.
Och vad vi kan få fram och förstå här utav Bibeln.
Satan at one time was one of the greatest archangels of God.
Så säger Bibeln att han en gång var en av de förnämsta av Guds ärkeänglar.
And he was a mighty angel before God.
Han var mycket mäktig och stor ängel inför Gud.
His name was Lucifer.
Han hette Lucifer.
And he was called the light bearer or the light bringer.
Kallades alltså ljusbäraren eller den som kommer med ljus.
But something happened to Satan.
Men det var någonting som hände med Satan.
He said thou was perfect until the day iniquity was found in you.
Och Bibeln säger att Gud fann Lucifer perfekt och fullkomlig ända tills en dag när han fann synd i honom.
What did Satan do?
Vad var det han gjorde för någonting?
What happened to Satan?
Vad var det som hände med Satan?
That caused him to fall from an archangel of God.
Som gjorde att han föll från att vara Guds ärkeängel.
Into the condemnation that we know as the devil or Satan.
Ner till den fördömelse som, och att han har fått namnet Satan eller djävulen nu.
In Isaiah 14.
I Jesaja 14.
It tells about the nature of Satan.
Berättas det om vilken natur Satan har.
He said, I will exalt my throne above God.
Jag ska upphöja min tron över Gud.
I will be like the most high.
Jag ska bli lik den högste.
I will sit on the north side of the congregation.
Jag ska sitta på församlingens norra sida.
I believe there's five times in that one passage right there.
Jag tror att det står redan fem gånger bara i den korta versen där.
That Lucifer talks about what he is going to be and what he is going to do.
Att Lucifer talar om vad han ska göra och vad han tänker göra.
Now what happened to Lucifer?
Vad hände med Lucifer då?
Lucifer was the light bringer.
Jo, han var ju den som kom med ljus. Han var ljusbäraren.
Now I don't intend for you to understand this.
Och jag kräver inte att du ska förstå precis allt det här.
Because I don't understand it.
För jag fattar inte själv.
But I'm going to tell you what I saw.
Men jag ska berätta vad jag har fått se i detta.
That Lucifer was in charge of the glory of the Lord.
Att Lucifer, han hade hand om Herrens härlighet.
And that glory belonged only unto God.
Och denna härlighet och ära tillhörde endast Gud.
And Lucifer partook of the glory of God.
Och Lucifer, han ville ta för sig för egen del av Guds ära och härlighet.
Now I don't understand how he would do that.
Hur han kunde komma på något sånt, det förstår jag inte.
Whether he bathed in it or ate it or what, I don't know.
Om han åt eller om han tog det på sig eller hur han bar sig åt.
But he partook of God's glory.
Men han tog av Guds ära och härlighet.
And he created something.
Och skapade någonting.
He created a life.
Han skapade ett liv
that was exactly the opposite of God.
Som var exakt raka motsatsen till Guds.
Because he could not contain the glory.
Därför att han kunde inte bära denna härlighet.
It's almost like a disease.
Det är nästan som en sjukdom.
He created something.
Han skapade någonting.
And the life that he created,
och den sortens liv som han skapade,
is what we understand today.
Det är det som vi idag
to be self-life.
Ser är egenlivet eller jagets liv.
He began to exalt himself.
Han började upphöja sig själv.
I will be like God.
Jag ska bli lik Gud.
Now there was something about that glory that he loved.
Han älskade någonting i den här härligheten som Gud hade.
God had told them that they could never touch his glory.
Gud hade sagt åt dem att de fick aldrig röra vid hans härlighet.
But whether out of curiosity or what, I don't know.
Om det var rena nyfikenheten eller vad det var frågan om, det vet jag inte.
Lucifer partook of the glory of the Lord.
Så tog Lucifer av Herrens härlighet.
And he was changed, he was transformed.
Och då blev han förändrad.
Into the exact opposite of God.
Och blev exakt raka motsatsen till Gud.
Because he did not have the nature of God within him.
Eftersom han inte hade Guds natur.
He was a creation of God.
Han var ju Guds skapelse.
And so self-life was created.
Så jagets liv, det själviska livet skapades.
It was a life like God's.
Ett liv som påminde om Guds.
But it was centered in itself.
Men som var centrerat och riktat på till sin egen förmån.
Not as God's life is.
Det var inte som Guds liv är.
God's life is a giving.
Guds liv är utgivande.
Satan's life is a taking.
Satans liv är någonting som ständigt vill ha och ha.
Now we see that Satan, when he did this,
och när Satan gjorde detta,
he went to the angels of heaven.
Så gick han till änglarna i himlen.
And he didn't tell them to worship him.
Han sa inte åt dem, nu ska ni tillbe mig här.
He was a very wise being.
Men han var väldigt listig.
And in order to enlist them in his rebellion.
Och för att få med dem i hans uppror.
He told them that he had tasted of the glory.
Så sa han att jag har fått smak av härligheten.
And it had made him like God.
Och att den hade gjort honom lik Gud.
And he invited them to taste of the glory.
Och han inbjöd dem att komma med och smaka på härligheten.
Because it would make them like God.
För att det skulle göra dem lika Gud.
If you study the history of every evil dictator in the world.
Om du studerar historien hos varje ondskefull diktator i världen.
That has risen to power among the people.
Som har blivit fått en väldigt stor makt ibland folket.
Yeah, you find one thing in common.
Så finner man att de här diktatorerna, de har en sak gemensam.
And I don't think our memories have to go too far to find Mr. Hitler.
Och jag tror inte att vi behöver tänka särskilt länge innan vi minns Hitler.
And what he told people.
Och vad han sa åt människor.
He didn't tell them that he was some great somebody.
Han sa inte att han var någon stor märkvärdig sak.
He told them how great a people they were.
Utan han sa, vilket stort och mäktigt folk ni ska bli.
He told them how wonderful they were.
Och hur underbara de var.
And what a chosen race of people that they were.
Och vilken utvald människoras de var.
And people followed him without conscience.
Och folk, de följde honom utan samvetsbetänkligheter.
Now Satan knows what he's doing.
Satan, han vet precis vad han gör.
And 1/3 of the angels of heaven follow Satan.
Och 1/3 av himmelens änglar följde djävulen.
And have the same thing happen to them that Satan had happened to him.
Och samma sak hände med dem som hände med Satan.
Now after this happened,
efter att detta hände,
God brought Satan to judgment.
Så dömde Gud Satan.
And as Satan stood before God.
Och när Satan stod inför Gud.
God was about to condemn him and about to judge him.
Så skulle Gud döma honom och utfärda domen över honom då.
When Satan said something.
Och då sa Satan någonting.
I'm going to tell you what that something is.
Och jag ska berätta vad det där är.
I was praying one night.
Jag bad en kväll.
Many years ago.
För många år sedan.
Before God ever spoke any of this to me.
Innan Gud talade någonting om det här budskapet till mig.
And I asked God why we were created.
Och jag frågade Gud, varför skapade du oss, Gud?
And in a vision the Lord took me to this very thing I'm going to tell you.
Och i en vision så förde Herren mig till precis det här som jag ska berätta för er.
And I heard Satan say this to God.
Och jag hörde Satan säga detta till Gud.
Satan spoke.
Satan talade.
And he said, "You cannot condemn me."
Och sa, du har inte rätt att fördöma mig.
He said, "For Excuse me. If, let me get my notes here where I can see it. If given a choice.
But om du har given a choice, who? Take the whole thing.
Okay. If given a choice, no creature with his own will would choose to serve God.
Därför att han sa att det finns ingen som av fri vilja skulle kunna bestämma sig för att tjäna Gud. Sa Satan.
But would serve himself.
Utan han skulle bara tjäna sina egna syften.
Now this was in the beginning.
Detta var alltså i begynnelsen.
Now I don't know if I can make this strong enough to you.
Jag vet inte om jag kan få fram detta tillräckligt starkt för er.
But already a third of the angels have fallen.
Men en tredjedel av änglarna hade redan fallit.
And God has invested his power in these angels.
Och Gud hade investerat av sin kraft i de här änglarna.
And I know that we think of God in a tremendous way.
Och jag vet att vi tänker oss Gud som någonting alldeles fantastiskt.
But the place of God.
Men Guds plats.
Was in danger.
Den Guds plats, hans plattform eller hans plats var i farozonen.
Now this thing had to be proven.
Någonting måste bevisas.
Would a creature?
Skulle någonting skapat?
A creature made without malice toward one or love toward another.
Skulle någon varelse, något skapat som varken hade speciella känslor för eller emot någon.
Would this creature choose to serve God of his own volition?
Skulle någon verkligen av egen fri vilja och initiativ tjäna Gud?
Or would he choose to serve himself?
Eller välja att tjäna sina egna syften?
Is it starting to make sense to you?
Börjar saker och ting falla på plats för er?
Man was the result of that creation.
Människan blev resultatet av den skapelsen.
The reason that God created you and I.
Orsaken till att Gud skapade dig och mig.
Was to bring Satan into judgment.
Var för att döma Satan.
And to bring the rebellion to a stop.
Och få slut på upproret.
Now this has Star Wars beat all to pieces.
Oh, det här, Stjärnornas krig är ju rena rama vad heter det? Sagan eller barnleken eller söndagsskolan jämfört med detta.
All these space movies where they're shooting.
Ni vet såna här inga science fiction filmer och sånt.
Now I know I'm in deep waters right now.
Jag vet att jag är ganska ute på djupt vatten just nu. Kan någon tända lampan?
But I'm telling you things that God told me.
Men jag berättar om sånt som Gud har berättat för mig.
Now I don't intend for you to become my disciples.
Jag menar inte att ni ska bli Harry Potters lärjungar här nu.
And make this a doctrine of the last day.
Och göra detta till den yttersta tidens stora lärosats.
I'm telling you this to show you where we're coming from.
Utan jag berättar bara det för att visa varifrån vårt ursprung är.
This is some of the things that God told me when he was speaking to me.
Det här är en del saker som Gud sa åt mig när jag pratade med honom.
Now we're going to come to the Garden of Eden.
Nu ska vi komma till Edens lustgård.
Man has been created.
Människan har blivit skapad.
And now there are two specific trees in the Garden of Eden.
Och nu finns det två speciella träd som växer i Edens lustgård.
I think all of us know what they were.
Jag tror vi alla vet vilka det var.
There was the tree of life.
Livets träd.
And the tree of the knowledge of good and evil.
Och trädet som hade frukter som gav kunskap om vad som var gott och vad som var ont.
Among the trees that God had created for man to eat.
Ibland alla de här träden som Gud hade skapat med frukter som människan skulle äta.
And man was forbidden to eat of the tree of the knowledge of good and evil.
Och människan var förbjuden att äta av kunskapens träd.
But he was not forbidden to eat of the tree of life.
Men han var inte förbjuden att äta av livets träd.
Now this tells me something.
Och det här säger mig någonting.
That when man did not eat of the tree of life.
Att när människan inte åt av livets träd.
He did it because he didn't eat of it because he didn't want to.
Han åt inte av livets träd för att han ville inte.
It was a matter of choice.
För han kunde välja.
He chose not to eat of the tree of life.
Han valde att inte äta av livets träd.
Now man was created in a perfect sense.
Människan blev skapad till en fullkomlig varelse.
Was created sinless.
Hon skapades utan att ha någon synd.
Maybe innocent would be a better word.
Man kanske skulle säga att hon var oskyldig. Hon var utan oskuldsfull var hon.
Now Jesus, the Lord told him.
Och Herren sa åt dem.
In the day that you eat this fruit you shall die.
Att den dagen som du äter av kunskapens träd så kommer du att dö.
Now that lets me know that man would not have died.
Och det låter mig veta, eller det är underförstå, att människan skulle inte dö.
If he had not eaten of the tree of the knowledge of good and evil.
Om han inte hade ätit av kunskapens träd.
So why was the tree of life there?
Varför fanns då livets träd där?
If man is going to live forever?
Om människan ändå ska få leva i evighet.
Then why does he need the tree of life?
Vad alltså då ska han med livets träd till?
Another good question, isn't it?
En ganska bra fråga, eller vad säger ni?
The Lord told me.
Och Herren sa åt mig.
That in the tree of life.
Att i livets träd.
Was eternal life.
Fanns evigt liv.
Now you say, Brother Potter, isn't that the same thing?
Ja, men Broder Potter, inte det är samma sak då?
No.
Nej, det är det inte.
There's only one eternal life.
Det finns bara ett evigt liv.
To be eternal life.
Evigt liv.
It must have existed before time.
Måste ha existerat före tidens begynnelse.
It must exist during time.
Och måste existera under tidens, så länge tiden finns, va?
And it must exist after time.
Och efter att tiden är slut och evigheten börjar igen.
Now there's only one life like that.
Det finns bara ett sådant liv.
And that's the life of God.
Och det är Guds liv.
Now these two trees.
De här två träden.
Represent something.
Representerar någonting.
We're going to get to that in just a little bit.
Och det ska vi komma till alldeles strax.
I want to deal for just a few moments with our concepts.
Jag vill tala om våra olika begreppsbilder som vi har.
There's a lot of concepts about the kingdom of God today.
Man har en massa begrepp och uppfattningar om vad som är Guds rike idag.
What is God's kingdom?
Vad är Guds rike för något egentligen?
I was talking to one man.
Jag pratade med en man.
He said, "Well, brother, the kingdom of God is healing the sick and casting out devils."
Jo, sa han, Guds rike det är att hela sjuka och driva ut onda andar.
It's riches, prosperities, miracles and so on.
Det är rikedomar och framgång och under och sådant.
Well, now that, you know, Jesus did say, "Well, I cast out devils, the kingdom of God's come near you."
Och Jesus han sa ju att om jag med Guds finger driver ut onda andar så har ju Guds rike kommit ibland er.
But Jesus did not say that was the kingdom.
Men han sa inte att det var själva riket.
The Jehovah Witness.
Jehovas vittnen.
I believe that the 144,000 are the members of the kingdom of God.
Tror att de 144,000 är medlemmarna i Guds rike.
Many of God's people only see a kingdom that is to come.
Och många av Guds folk ser bara ett rike som ska komma en gång.
Or pie in the sky by and by or something like that.
Eller vad säger man på svenska åt det? Du får äppelpaj ovan där.
Heaven to come.
Alltså himlen en gång i världen.
Some people see the kingdom of God as the church.
En del människor de ser att Guds rike det är Guds församling.
Now in the time of Jesus.
Och under Jesu tid.
When Jesus was to come to the world,
när Jesus skulle komma till världen,
the Jewish people had a concept of the kingdom of God.
Så hade judarna speciella föreställningar om vad som var Guds rike.
Their concept was basically this in 5 points.
De hade en sådan här begreppsbild eller en sådan här syn på vad Guds rike var.
They believed that when Messiah came,
de trodde att när Messias kommer,
that the kingdom of God would be issued into the world.
Då kommer Guds rike att upprättas här på jorden.
This would mean the liberation from Rome.
Vilket skulle innebära befrielse från romarna.
And they used as a scripture.
Och som bibelord för det.
Daniel.
Hade de Daniels bok.
Where Daniel saw the stone cut out of the mountain.
Där Daniel fick se en sten som var borthuggen ur ett berg.
And it smote the 10 toes of iron and miry clay.
Och som den här stenen, den krossade tårna av lera och järn.
And the image of Nebuchadnezzar fell.
Och att Nebukadnessars bild föll till jorden.
And that rock filled the whole earth.
Och att den här klippan, den här biten av klippan uppfyllde hela jorden.
I'd say they had a pretty good scripture there, wouldn't you?
Ja. Håller inte ni med om att de hade ett ganska bra bibelord att stå på?
Because they knew that the Roman kingdom was comprised of 10 nations.
Därför att de visste att romarriket, romarnas imperium bestod av 10 konungariken.
Isaiah in Isaiah 65.
I Jesaja 65.
Prophesied about a time of great prosperity.
Talar Jesaja om en tid av stor framgång och stor välfärd.
Well, when the kingdom was to come.
När Guds rike skulle upprättas.
He said the lion will lay down with the lamb.
Då sa han att då ska lejonet lägga sig tillsammans med lammet.
He talked about the bear and the cow sleeping together.
Och att björnarna och kossorna skulle sova jämsides.
Children being able to play with the poisonous snakes.
Att barn skulle kunna leka med giftiga ormar.
And he said you will not build houses and others dwell in them.
Och det ska inte vara så på den tiden att någon bygger och att någon annan bor i husen.
And you will yield, you will reap the yield of your fields.
Och då ska ni själva få skörda frukterna av ert arbete på fälten.
And not a stranger.
Och inte någon främling ska inte få skörda frukterna av det.
A time of great peace.
Det ska vara en tid av stor frid.
Now, the third point.
Tredje saken.
That the Jewish nation would become the head nation of the world.
Att judarna skulle bli den förnämsta av jordens länder.
And they used the second psalm.
Och för det använde de psalm 2 i saltaren.
Where he said that ask of me the heathen for thy inheritance and I'll give it to you.
Där det står att begär hedningarna till arvedel så ska jag ge dig det.
And there are other scriptures I'm not giving you.
Och det finns andra bibelord som kan understödja detta också, men som jag inte citerar här nu.
They had many reasons to believe what they believed, scriptural reasons.
De hade många helt bibliska orsaker till att tro på det som de gjorde.
They believed that they would rule the world for God.
De trodde att de och Guds vägnar skulle styra över jorden.
That there would be great healing and restoration.
Att ett stort helande och upprättelse skulle ske.
And a time of tremendous government and peace.
En tid av en fantastisk styre, av en fantastisk frid.
Now this is what they looked for in the kingdom of God.
Och detta är vad de sökte efter. När det talades om Guds rike.
And when Jesus came,
så när Jesus kom,
and they believed him to be the Messiah,
och de trodde att han var Messias,
the people that followed Jesus,
så var det så att de som följde Jesus,
followed him not for what we know him to be today,
följde inte honom på grund av vad vi vet att han är idag alltså.
But they followed him because of the concept that they had.
Utan de följde honom utifrån de förväntningar och de begrepp som de hade.
I want to call your attention to the first chapter of the book of Acts.
Tänk lite på vad som står i Apostlagärningarna.
Just before Jesus ascended into heaven.
Alldeles innan Jesus steg upp till himlen.
The disciples asked him.
Så frågade lärjungarna honom.
Will thou at this time?
Skall du nu?
Restore the kingdom unto Israel.
Återge riket åt Israel.
They were still looking for it at the resurrection.
Jesu uppståndelse och innan hans himmelsfärd hade de fortfarande inte gett upp tanken på detta.
At the ascension, I should have said.
Då vid himmelsfärd så tänkte de fortfarande på detta.
They were still expecting this earthly kingdom.
De väntade sig fortfarande att få se ett jordiskt rike.
The apostle Peter one day.
Aposteln Petrus.
In the 16th chapter of Matthew.
Säger i Matteus 16.
Jesus had asked his disciples, "Who am I?"
En sak. Jesus han hade frågat sina lärjungar, vem säger de att jag är?
And who do the people say that I am?
Vem säger folket att jag är?
They said some say you're Jeremiah, Isaiah, one of the prophets.
En del säger Jeremia, Jesaja, någon av profeterna.
And Jesus said, who do you say that I am?
Men så sa Jesus, vem säger ni då att jag är?
And Peter spoke up and said, thou art the Christ, the Son of the living God.
Och då säger Petrus, du är Kristus eller du är Messias, den levande Gudens son.
And Jesus recognized that Peter spoke by the Spirit.
Och nu kände Jesus igen att Petrus han talade ord som inspirerade av anden.
He said, Peter, flesh and blood didn't reveal this to you.
Och Petrus sa han, det är inte kött och blod som uppenbarat det här för dig.
But my Father in heaven revealed that to you.
Utan det är min far i himlen som har visat det här för dig.
And upon this rock I will build my church.
Och på denna klippa ska jag bygga min församling.
And the gates of hell shall not prevail against it.
Och helvetets portar ska inte kunna stå den emot.
He talked about changing Peter, his name, from Simon to Peter.
Och sedan så sa han att nu ska ditt namn ändras från Simon till Petrus.
And then he said, whatsoever is bound in heaven you can bind on earth.
Och han säger, det som är bundet i himlen eller det som du binder i himlen är bundet på jorden.
Whatsoever is loosed in heaven you can loose upon earth.
Och det som löses i himlen kan du lösa på jorden.
And
Man, this just took Peter. He was so happy.
Och Petrus, han blev så glad när vi gör detta.
Now let's remember what Peter's thinking.
Kom ihåg nu vad det är som Petrus har i sina tankar.
Peter is following Jesus.
Petrus följer Jesus.
Because he believes he's going to destroy Rome.
Därför att han tror att Jesus kommer att inte göra romarna.
He believes he's going to set up a kingdom that's going to rule the world.
Att Jesus kommer att upprätta ett rike som ska regera över hela jorden.
And they're going to all of these things I told you about.
Och alla de här sakerna kommer finnas med i det som jag berättade om innan.
And old Peter's head just went right in the clouds.
Så Petrus huvud är far upp bland molnen och svävar.
He was thinking to himself.
Och han tänkte på sig själv.
Man, this is great.
Wow, det här var grejer det.
He said, I'm going to be a great man in the kingdom.
Jag ska bli en stor man i Guds rike.
He said, blessed are you, Simon.
Och Herren hade ju sagt, välsignad är du Simon.
He didn't tell any of the rest of the 11 blessed.
Han hade inte sagt att någon av de andra av de 11 var välsignad.
I'm going to be his right hand man.
Jag ska bli Herrens högra hand alltså.
He'll probably let me run the whole world.
Han ska säkert låta mig få sköta om hela världen.
And I'll just talk to him every once in a while.
Och så pratar jag lite med honom då och då.
And old Peter could see himself running the whole world.
Och Petrus kunde se sig själv sitta där på en tron och styra världen.
And Peter's bubble is busted all of a sudden.
Men plötsligt så går bubblan sönder.
Now this is what Peter, he's daydreaming this.
Och Petrus, han går där och dagdrömmer.
And all of a sudden he hears Jesus say.
Och plötsligt så får han höra Jesus säga.
I got to go to Jerusalem and die.
Jag måste bege mig till Jerusalem och dö där.
And old Peter got waked up.
Och Petrus, han vaknar plötsligt.
He said, what do you say?
Vad säger du för någonting?
What's all this nonsense about dying?
Vad är det du tjafsar om att du ska dö?
Lord, you can't die.
Du får inte dö, Herre.
Do you realize how that mess up my plans?
Inser inte du hur detta sätter käppar i hjulet för mina planer?
Isn't it terrible how God messes up our plans?
Är det inte förskräckligt hur Gud ställer till det för oss när vi planerar?
He rebuked the Lord.
Han tillrättavisade Herren.
He said, I won't let you die.
Och han sa, jag tänker inte låta dig gå och dö.
But Peter wasn't worried about Jesus.
Men Petrus, han var inte ett dugg bekymrad om hur det skulle gå för Jesus.
As much as he was his concept.
Inte så bekymrad som han var för detta som han hade förväntat sig.
What did Jesus say to Peter?
Vad sa Jesus till Petrus?
He said, get thee behind me, Satan.
Gå bort ifrån mig, Satan.
For you think about the things that men think about.
Det var du tänker som människor tänker.
You don't know about the things of God.
Du har inte kunskap eller förståelse på hur Gud tänker.
And then Jesus turned to his disciples.
Och sedan vände sig Jesus till sina lärjungar.
And he said, if any man will follow me.
Och sa att om någon vill följa mig.
He must deny himself.
Så måste han förneka sig själv.
And take up his cross.
Och ta upp sitt kors.
And then follow me.
Och sedan följa mig.
For what will a man give in exchange for his soul?
För vad kan en människa ge till lösen för sin själ?
Those are some powerful words, aren't they?
Det är ganska häftiga ord, eller vad säger ni?
Now, Peter had this concept of the kingdom of God.
Så Petrus, han hade sin syn på Guds rike.
And so did the Jews.
Och det hade även judarna.
Now, I want to show you why I'm bringing this up.
Och nu ska jag visa dig varför jag pratar om alla de här sakerna.
Why did the Jews reject Jesus?
Varför förkastade judarna Jesus?
Why did they kill him?
Varför dödade de honom?
Why didn't they accept him as the Messiah?
Varför tog de inte emot honom som Messias?
That's a tough question, isn't it?
Det är en ganska tuff fråga.
But it's a question I believe we can answer.
Men jag tror vi kan svara på den frågan.
Number one, he did not fit their concept of what the Messiah was going to be.
För det första, att han stämde inte in på deras förväntningar om vad en Messias skulle vara.
Now even John the Baptist had this concept.
Till och med Johannes Döparen tänkte i de banorna.
You know, John the Baptist one day was baptizing in the River Jordan.
Ni vet, Johannes Döparen, han var i full färd en dag att döpa i Jordanfloden.
He looked up and saw Jesus.
Och så tittade han upp och så fick han syn på Jesus.
And oh, he got spiritual.
Och då blev han andlig, min son.
He reared back.
Han what did he do?
He leaned back.
Han lutade sig tillbaka.
And in the most fiery prophet's voice.
Och med sin allra mest eldiga profetröst.
He said, behold the Lamb of God.
Och så han, se Guds lamm.
Everybody turned around, there was Jesus.
Och så vände folk sig om och tittade, och där stod Jesus.
He said, this is the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Han sa, detta är Guds lamm som tar bort världens synd.
And of course he baptized him.
Och så döpte han honom.
And he wanted Jesus to baptize him.
Och så ville han att Jesus skulle döpa honom.
But you know the story, Jesus said, not right now.
Men Jesus han sa nej, det ska du inte göra nu.
Well, later on.
Det ska jag inte göra nu. Och senare.
Pardon me. Later on.
Senare.
John got put in jail.
Så blev Johannes kastad i fängelse.
I think this is in Luke chapter 7.
Jag tror detta står i Lukas 7.
And John sent a message to Jesus.
Och då skickar Johannes bud till Jesus.
He said, "Are you him?"
Och säger, är du han som skulle komma?
Or should we look for another?
Eller ska vi vänta på någon annan?
Have you ever wondered why God had let John's head get cut off?
Har du någonsin frågat dig varför Gud lät Johannes huvud bli avskuret?
I wonder a lot, don't I?
Jag har undrat mycket över det.
John the Baptist had to die.
Johannes döparen var tvungen till att dö.
Because he was having doubts about Jesus.
Därför att han tvivlade på vem Jesus var.
And he could have persuaded many not to follow him.
Och han kunde ha övertygat många människor att inte
Now
följa
that's my
Jesus.
Opinion.
Det är min alldeles högst privata åsikt.
Don't make a doctrine out of it.
Gör absolut ingen lärosats av detta.
But John said, "Are you him?"
Men Johannes frågasatte detta om Jesus verkligen var Messias.
Now John is a fellow who wears camel's hair.
Vet Johannes, han är en sån där som gillar att gå omkring i kamelhår.
He eats bugs.
Han käkar gräshoppor.
And honey.
Och honung.
In the land of Palestine.
I Palestina.
There are 5 different kinds of locust.
Finns det 5 olika sorters gräshoppor?
I think 3 of them are edible. 3 of them are legal according to the law.
3 av dem får man enligt Mose lag äta.
And 2 of them are unclean according to the law.
Och 2 stycken utav de här gräshoppsorterna får man inte äta enligt Mose lag.
This fellow eats bugs.
Så den här killen han käkar alltså insekter.
With a side order of honey.
Och har dressing av honung till.
And he is the last of the Old Testament prophets.
Han är den sista av de gammaltestamentliga profeterna.
He probably never combs his hair.
Han kammar sig förmodligen aldrig.
He's a wild-eyed prophet if there ever was one.
Han är en sån här stirrögd profet. Om det någonsin fanns någon så var det han.
And now here's Jesus.
Och så har vi Jesus.
He's eating with sinners.
Han äter ihop med syndare.
The Pharisees say he's a gluttonous man and a wine bibber.
Och fariseerna säger att han är en frossare och vindrinkare.
John won't even come to town.
Johannes han vägrar att komma in till stan ens.
The crowd had to go out in the wilderness to find him.
Folkskarna var tvungna att gå ut i öknen för att hitta rätt på honom.
But Jesus is seen in the company of sinners.
Men Jesus hittar man i syndares sällskap.
Now John begins to wonder.
Och då börjar Johannes undra lite.
Is this fellow really him?
Är det verkligen han?
He had a concept of what Jesus should be.
Han hade sin bild i sitt sinne om hur han Jesus skulle vara.
Now I'm not dwelling on this unnecessarily.
Jag uppehåller mig inte vid allt det här i onödan.
Because before God can reveal his kingdom to you.
Därför att innan Gud kan uppenbara sitt rike för dig.
The first thing he has to do is break your concept.
Det första måste göra det är att bryta ner dina förutfattade meningar.
Because we have concepts of God's kingdom.
Därför vi har våra meningar om vad som är Guds rike.
And what it's going to mean to us.
Och vad det kommer innebära för vår egen del.
And what it's going to do for us.
Och vad det kommer att ge oss.
And I noticed something very ironic.
Och jag har lagt märke till en ironisk sak.
That the very same things that the Jews believed.
Att precis samma saker som judarna trodde på
are the same things that the church believes today.
Är precis samma saker som Guds församling tror på och väntar efter idag.
Now their concept,
deras begreppsbild,
caused them to reject Jesus as the Messiah.
Gjorde att de förkastade Jesus som Messias.
Their concept caused them to reject what he wanted to do in their life.
Och deras begreppsbild, deras meningar gjorde att de förkastade det som han ville åstadkomma i deras liv.
And God warned me.
Och Gud varnade mig.
That our concepts.
Att våra begrepp, våra förutfattade meningar.
Of him and his kingdom.
De meningar som vi har om vad hans rike är.
Can cause us to reject what he wants to do in our life today.
Kan göra att vi förkastar det som han vill verka i våra liv idag.
The Jews rejected Jesus on a scriptural basis.
Judarna förkastade Jesus med hjälp av skriftens ord.
Didn't they?
Eller hur?
They said, this man comes from Galilee.
De sa, mannen kommer ju från Galileen.
Search the scriptures, no prophet arises out of Galilee.
Rannsaka skriften och se att ingen profet har någonsin kommit från Galileen.
They rejected Jesus.
De förkastade Jesus.
By scripture.
Genom att använda Bibelns ord.
Now, the concepts that we have from God.
De begrepp och som vi får ifrån Gud.
Maybe I should say that we have about God.
Eller de begrepp eller de föreställningar vi har om Gud.
And about the kingdom of God.
Och om vad Guds rike är för någonting.
Are concepts that we have gotten from the scripture or teaching from the scripture.
Kommer av vad vi har läst i Bibeln eller vad vi har fått för undervisning.
And we have developed these preconceived ideas.
Och så har vi utvecklat dessa förutfattade meningar.
And just like the Jews.
Och precis som judarna.
We can reject what God wants to do.
Så kan vi förkasta det som Gud vill göra.
Because we're locked into something.
Därför att vi är liksom inlåsta i ett mönster.
I want to give you some examples of something.
Jag ska ge er exempel på någonting.
In the wilderness.
Ute i öknen.
When the people were bitten by fiery serpents.
När israeliterna som kommer ur Egypten blir bitna utav ormar.
Moses made a brazen serpent and put it on a pole.
Så förfärdade Moses en kopparorm som han satte på en påle.
And if anyone was bitten by the serpent and looked at it, they were healed.
Så om någon blev ormbiten och tittade på kopparormen så blev han helad.
Now, many years later,
många år senare,
during the reign of King Hezekiah,
under konung Hiskias tid.
Now there's no book of Hezekiah.
Ni vet, det finns ingen bok som heter Hiskias bok.
But there is a king Hezekiah.
Men det finns en kung som heter Hiskia.
During his reign,
under hans regering,
the people of Israel,
så var det så,
took this brazen serpent,
att folket i Israel tog den här kopparormen,
and made a nice little church for it,
och skapade en trevlig liten församling omkring kopparormen.
Now this is a lovely place we have here, isn't it?
Det är en trevlig plats vi har här, eller hur?
They had a place kind of something like it, probably.
Man hade ungefär som en sån här lada.
Nice little place to sit down.
Man hade små bänkar att sitta på.
Worship God.
Och där tillbad man Gud.
But they were worshiping the brazen serpent.
Men det var ju kopparormen som de tillbad.
They were worshiping something that God had used.
De tillbad någonting som Gud hade använt.
And that God had ceased to use.
Och som Gud hade slutat använda.
Now, one of our biggest problems is God's people.
Ett av de största problem vi har som Guds folk.
Is that we want to hold on to something that God used to use.
Är att vi vill klänga oss fast vid saker som Gud förr använde.
Because it begins to mean more to us than God does.
Därför att de här sakerna börjar betyda mer för oss än vad Gud själv gör.
Throughout history God has repeated a pattern over and over and over again.
Under historiens gång så har Gud fått upprepa samma mönster om och om igen.
God will use a man or a thing or whatever.
Gud använder en man eller en sak eller någonting.
And as long as it fulfilled God's purpose.
Och så länge detta något kan uppfylla Guds syften och mål.
Then God would leave his anointing upon it.
Så låter Gud sin smörjelse vila över det.
But when man began to try to control that.
Men när människan försöker styra över det här.
From that moment God takes his hand off.
Från det ögonblicket så tar Gud bort sin hand.
And it becomes the possession of man.
Och det blir en människas egendom istället.
There's a church denomination in America.
Det finns ett samfund i Amerika.
That said something several years ago.
Som för några år sedan sa så här.
They said they wouldn't know if God did die.
Sorry?
They wouldn't know if God did die. Wouldn't make any difference.
Att det skulle inte spela dem någon roll ifall Gud så dog.
They'd have church anyway.
För de skulle ha sina möten i alla fall.
Now, this is what I'm trying to get across to you.
Och det är det här jag försöker att få fram till er.
Now, we can love the things of God.
Att vi kan älska de ting som hör Gud till.
More than we love God.
Mer än Gud själv.
And maybe God will use something for a season.
Kanske Gud vill använda ett redskap under en tidsperiod.
And then God wants to move on to something else.
Men sedan vill Gud dra vidare och göra någonting nytt.
But we have become so attached to what God used.
Men så blir vi så väldigt fästa vid det här som Gud har använt.
That we stay behind.
Att vi stannar upp.
And God moves on without us.
Medan Gud får dra vidare utan oss.
It has happened over and over and over in our generation.
Detta händer om och om igen och även i vår generation.
God raised up in the early part of this century.
Under första delen av århundradet.
Men and women filled with the Holy Spirit.
Så lät Gud män och kvinnor uppstå som var fyllda med helig ande.
And God was blessing mightily and pouring his spirit out.
Och Gud han välsignade på ett mäktigt sätt och gjöt ut av sin ande.
And then they begin to organize it.
Men sedan så började de organisera det här.
And man began to put his controls on it.
Och så började människan styra och göra sina regler för det hela.
And it went from the glorious freedom of the filling of the Spirit.
Och från att från början ha varit en härlig och frigörande uppfyllelse av den helige ande.
Into legalism.
Blev det lagiskhet.
Your hair has to be this long.
Ditt hår måste vara ner till så här långt.
Your sleeves have to be that long.
Och ärmarna måste vara så här långa.
Tongue this long.
Tungan måste vara så här lång.
You can't wear this, you can't wear that.
Du får inte ha det ena på dig, du får inte vara klädd i det ena och det andra.
Now I know what I'm talking about.
Jag vet precis vad jag pratar om.
I was brought up in one of those churches.
För jag är själv uppvuxen i en sådan församling.
And there was several things I knew about.
Och det var
several things that I knew people couldn't do, you know.
Och det fanns vissa regler för vad man fick göra och inte.
And when we preached,
och när vi predikade,
we preached about hemlines.
Så predikade vi om hur lång kjolarna skulle vara.
Hairlines.
Hur långt håret skulle vara.
And the cosmetic counter.
Och så hade vi en speciell avdelning för det här med kosmetika.
Well, there was a brother that stood up one day.
Men en dag så var det en broder som stod upp.
And by revelation he said this.
Och genom gudomlig uppenbarelse så sa han så här.
He said, you know, if these women had quit cutting their hair.
Ni vet om kvinnorna slutade att klippa håret.
And dress right.
Och klär sig rätt.
And not wear any makeup.
Och inte ha makeup.
We wouldn't have nothing to preach about.
Så skulle vi inte ha någonting att predika om.
How right he was.
Han var verkligen huvudet på spiken.
But it turned into a vast land of legalism.
Men det blev bara en massa lagiskhet och regler av det hela.
And God left it.
Och Gud lämnade detta.
Now I don't mean that God doesn't love those people.
Jag menar inte att Gud har slutat älska de här människorna.
But I'm saying God took his anointing and his moving away from it.
Men Gud tog sitt fräscha verk och sin smörjelse ifrån detta.
And he moved on.
Och fortsatte vidare.
Around the latter part of the 40s.
Under senare delen av 40-talet.
God poured his spirit out again.
Så utgöt Gud av sin ande igen.
The great healing revivals came to America.
Och då kom de stora helande väckelserna till Amerika.
And again God began to pour out his spirit.
Och återigen så började Gud utgjuta av sin ande.
Well, it didn't take too long.
Men det dröjde inte särskilt länge.
And many of those healing evangelists.
Och många av de här helande evangelisterna.
Turned into con artists.
De blev rena skojarna och bedragarna.
And God withdrew his spirit.
Och Gud var tvungen att ta bort sin ande ifrån dem.
They were using the gifts and the power of God to make fortunes for themselves.
Därför de använde gåvorna och Guds kraft för att skapa sig materiella rikedomar för sin egen del.
And God withdrew his spirit.
Och då tog Gud bort sin ande ifrån dem.
Then came the outpouring of the spirit in the charismatic revival.
Och sen kom utgjutelsen av anden i den karismatiska väckelsen.
And God began to mightily move.
Och Gud började verka på ett mäktigt sätt.
And many of you are the product of that.
Och många av er här är produkten eller frukten av detta.
But again, I see God moving on.
Men jag ser att Gud han drar vidare.
Because we have tried to put our hands on it.
Därför att vi har försökt att bemästra det som Gud gör.
And God's moving on again.
Och Gud han drar vidare åter en gång.
Now do you want to go on with God?
Vill ni gå vidare med Gud?
Or do you want to stay behind?
Eller vill du sitta kvar där du sitter?
It's up to you.
Det är upp till dig själv.
How many of you understand anything about algebra?
Hur många av er kan det här med algebra?
I studied algebra in school.
Jag har studerat algebra i skolan.
You know, x plus y equals z.
Ni vet såna här x- och y-tal.
Now, if you're adding two unknowns together.
Om man tar två såna här okända tal som x och y.
Well, you don't know what you've got. You know, you've just got another unknown.
Så vet man ju inte vad man har, utan man har bara en okänd summa utav x och y då. Man vet ingenting.
And when you add values to x and y,
och när man sätter siffertal framför x och y,
then you get whatever z might be.
Så får man det här ett siffertal plus det här okända.
So The important thing is what is X and Y.
Så det viktiga att ta reda på det, vad är X och Y för någonting?
Now I'm saying this for a reason.
Jag säger det här av en orsaks skull.
Because if our concept of God is wrong,
därför att om vi har en fel bild av Gud,
and our concept of what he's doing is wrong,
och vi har en felaktig bild av vad Gud håller på med,
then our concept of the kingdom will also be wrong.
Så kommer vår bild av vad Guds rike är också att bli fel.
And we're going to find out what God is doing.
Och nu ska vi ta reda på vad det är Gud håller på med.
This is going to be an extended message now.
Det här blir ett ganska långt budskap.
And I'm only giving you the basic foundation of it today.
Och idag så får ni bara själva grunden till det.
I don't want to wear you out.
Jag vill inte slita ut er alldeles.
I don't want to cause you to stay here longer than we should.
Och inte att ni ska behöva sitta kvar längre än nödvändigt.
I have no problem preaching 2 hours, 3 hours or anything.
Själv kan jag gärna stå här och predika 2 eller 3 timmar.
The apostle Paul was my spiritual father.
Därför aposteln Paulus var min andlige far.
And I have learned to preach the everlasting gospel.
Och jag har lärt mig att predika det eviga evangeliet.
Hallelujah. Some say I have the 10th gift of the Spirit.
Någon säger att jag har andens 10:e gåva.
The gift of continuance.
Gåvan att fortsätta och fortsätta.
All right. That means to go on and on and on and on.
Du vet att det tar aldrig slut.
Praise the Lord. What God wants to do in these days?
Det som Gud vill göra i den här tiden
is to clarify our concept first.
Är att rensa upp i våra bilder och våra begrepp.
And to see what he really is going to do in our life.
Han vill förklara saker och ting, vad han ska göra i våra liv.
Now let's go back to the Garden of Eden.
Vi går tillbaka till Edens lustgård.
I'd like to at least get us out of the garden today.
Jag vill åtminstone visa komma ur den här lustgården idag.
Now at the Garden of Eden.
I Edens lustgård.
We're back to the two trees again.
Alltså tillbaka till de här båda träden igen.
Now we find that one tree had eternal life in it.
Det ena trädets frukt fick man evigt liv av.
The other tree had the nature of eternal death in it.
Och det andra hade alltså en helt annan natur, nämligen naturen av evig död.
Now we must define death.
Nu måste vi definiera, vad är då död för någonting?
Death in God's definition.
Jo, död enligt Guds definition
is separation from him.
Är att vara skild ifrån honom.
Now, what I want you to see in these two trees.
Och det som jag vill att du ska se som fanns i de här träden
is two natures.
Är två olika naturer.
Because that's what these two trees are.
För det är det som de här båda träden är.
In the tree of life,
livets träd,
God has offered unto man his nature.
Genom livets träd har Gud erbjudit människan sin natur.
In the tree of the knowledge of good and evil,
men trädet som hade kunskap om gott och ont,
there is another nature.
Där erbjuds en annan natur.
It is the nature of self-life.
Nämligen det själviska livets natur, jaglivets natur.
Now think about this.
Tänk på detta.
In one tree we have eternal life.
Från det ena trädet får vi evigt liv.
We have the nature of God.
Då får vi Guds natur.
In the other tree,
det andra trädet,
we have the nature of self.
Får vi jagets natur.
It is that self-life.
Det är det här egenlivet, det själviska livet.
That is the result of Satan's fall in the beginning.
Som i begynnelsen orsakades av Satans fall.
It was not created when man ate of the tree.
Det skapades inte, den här naturen skapades inte när Adam och Eva åt av trädet.
The life and the nature in that tree.
Utan kunskapens träds natur.
Is the same life and nature that Satan had from the beginning.
Har samma liv och natur i sig som Satan hade från begynnelsen.
That came into being when Satan fell by transgression.
Och detta skapades när Satan föll i synd.
It is the nature that wants to take the place of God.
Det är den natur som vill ta Guds plats.
Now there's something that psychiatrists and psychologists have noticed about man.
Psykologer och psykiatriker har lagt märke till eller uppmärksammat en sak hos människan.
There are 7 of these, but I'm only going to give you 4.
Det finns 7 sådana här saker, men jag ska bara nämna 4 här.
And they are the 7 I ams of man.
Och det är människans 7 jag är.
And I think you'll recognize them quite clearly.
Och du kommer säkert att känna igen dem.
The first one,
den första är,
is I am right.
Jag har rätt, eller jag är, eller jag har rätt.
Anybody notice, see that in themselves?
Är det någon som har tänkt så någon gång?
We're right.
Jag har rätt.
Doesn't make any difference if we're wrong or not.
Antingen man har fel eller inte.
We'll argue with you that we're right.
Så driver du igenom din ståndpunkt att jag har rätt.
There is something about our nature.
Det är någonting där i våra mänskliga natur.
That demands that we're right.
Som fordrar att få erkänna att man har rätt.
Now we've got one man raised over here, Jehovah's Witness.
Vi har en man där borta som är Jehovas vittne.
Another fellow raised Catholic.
Och en annan som är uppfostrad till att bli katolik.
Another guy raised Jewish.
Och en annan som är uppfostrad att vara jude.
And let's throw in a hallelujah.
Och så kastar vi in ett halleluja.
Raised in the hallelujah church.
En som är alltså uppväxt i en sån här hallelujakyrka, ni vet.
And if you get them all together,
och om du samlar ihop de här fyra,
they're going to take the same book,
så kommer de ta samma bok,
and prove that they're all right.
Och bevisa att de var och en har rätt.
Hello?
Hallå där.
Now, the second thing about man,
en annan sak som gäller människan,
he says, I am truth.
Det är att jag har sanningen.
It has to be true.
Det här måste vara sant.
Because I believe it.
Eftersom jag tror på det.
Now isn't that stupid?
Inte det är ganska löjligt egentligen.
But it's the way we feel.
Men det är så vi känner oss.
Something has to be true because we believe it.
Någonting måste vara sant därför att vi råkar tro på det.
That's part of the nature of man.
Det är en del av människans natur.
And one of the third things,
och den tredje saken,
and probably the one of the hardest ones to deal with,
och förmodligen en av de svåraste att lösa,
is that I am infallible.
Det är att jag kan inte göra fel.
Man feels that he is infallible.
Människan upplever sig att jag kan inte göra fel.
He feels like he's above time.
Att han står över tiden.
I'm not going to try to explain all of these.
Jag ska inte försöka förklara alla de här sakerna.
But I just want you to see that in our heart.
Men jag vill att ni ska se att i våra hjärtan.
That this self-life.
Det här egenlivet.
Is trying to make itself like God.
Försöker göra sig själv likt Gud.
It always has and it always will.
Den själviska naturen är sådan, har alltid varit och kommer alltid att vara.
Now man in the beginning.
I begynnelsen.
When he partook of the tree of the knowledge of good and evil.
När människan åt av kunskapens träd.
Now Satan thought he'd won.
Så trodde Satan att nu har jag vunnit här.
Hallelujah. Satan thought he'd won.
Satan trodde nu har jag vunnit.
Because this man and woman had taken of the tree.
Därför mannen och kvinnan hade ätit av trädet.
They had taken his nature.
De hade ätit av hans natur.
And if they had children.
Och om de hade barn.
He knew they were procreative.
Och han visste ju att de hade förmågan att fortplanta sig.
He knew that the nature would pass to their children.
Så visste han att denna natur skulle överföras till deras barn.
So it would not be possible for God to have one creature.
Och därför skulle det inte vara möjligt för Gud att få en varelse.
And remember, the bargain was just one creature.
Kommer ni ihåg att djävulen bara hade bett om en enda person?
That of his own will and of his own volition would choose to serve God.
Egen fri vilja och initiativ skulle tjäna Gud.
Halleluja. Let me go on. Man chose by knowledge.
Människan valde genom kunskap.
It is not the tree of good and evil.
Han valde kunskap. Det är inte frågan om gott och ont.
But it is the tree of the knowledge of good and evil.
Det är alltså kunskapen som han ville ha. Kunskapen om vad som är gott och vad som är ont.
Now I want you to pay attention to the word knowledge.
Lägg märke till det här ordet kunskap.
Man chose by knowledge.
Människan valde att äta kunskap.
To try to make himself like God.
För att bli lik Gud.
I think if we pursue this very long.
Om vi håller på med och tänker på det här länge.
You begin to see what's happening in this hour today.
Om vi följer den här tankegången så tror jag att ni ser väldigt väl vad som håller på att hända i vår tid.
Now in the tree of life.
Livets träd.
If man had eaten of the tree of life,
om människan hade ätit av livets träd,
he would have received the divine nature.
Så skulle han ha fått gudomlig natur.
In 2 Peter chapter 1,
Andra Petrus 1,
and verse 4,
och vers 4,
Peter says that by exceedingly great and precious promises,
där står det att genom dessa dyrbara och underbara löften,
we have been made partaker of the divine nature.
Har vi fått delaktighet av gudomlig natur?
Isn't that what he said?
Står det inte så?
Praise God. God through his word,
genom sitt ord,
has given unto us the divine nature.
Har Gud givit gudomlig natur till oss?
Now we're going to explain that later on.
Det ska jag förklara senare.
But in the garden, if man had eaten of the tree of life,
men om människan i lustgården hade ätit av livets träd,
he would have walked pleasing to God,
så hade han kunnat vandra på sådant sätt att han behagade Gud.
By his nature.
Av naturen, rent spontant, av sig själv så att säga.
He wouldn't have had to try to do right.
Han hade inte varit tvungen att kämpa sig till att göra det rätta.
He would have done it naturally.
Det hade kommit av sig självt.
I've said this many times.
Jag har sagt det här många gånger.
I have never had trouble with sin.
Jag har aldrig haft problem med synden.
How about that? I've never had a problem with sin.
Jag har aldrig haft problem med synd.
It's easy.
Det är lätt att synda.
Hello?
Förstår ni vad jag menar?
Anybody else find it easy?
Är det någon annan här som tycker det är lätt att synda, att det liksom ligger för dig?
Come on now.
Var riktigt ärliga nu här, va?
It's easy to sin, isn't it?
Det är ganska lätt att synda, eller vad säger ni?
It's like falling off a log.
Det är lika lätt som att ramla av en rund stock.
It's easy to do.
Det är ganska lätt.
But righteousness.
Men rättfärdighet å andra sidan.
I have to force myself to do that.
Jag är tvungen att med vilja besluta mig för att tvinga mig att göra det.
Don't you?
Är det samma sak med dig?
Mm-hmm. Be honest.
Var lite ärlig, tack.
I can give you book, chapter and verse for it.
Jag kan ge dig vilken bok, vilket kapitel och vilken vers det står
här. Turn over to Romans chapter 7.
Romarbrevet 7.
Paul said the evil that I do.
Paulus han säger att det onda som jag gör.
Excuse me. Let me turn over there.
Vi ska slå upp det. Romarbrevet 7.
I'm about to confuse two things. Romans 7.
Romarbrevet 7.
Verse 19.
Romarbrevet 7:19.
For the good that I would do, I do not.
Gör det goda som jag vill, det gör jag inte.
But the evil which I would not, that I do.
Men det onda som jag inte vill, det gör jag.
Now Paul had the same problem.
Paulus hade alltså precis samma problem.
The thing he didn't want to do.
Att det som han inte ville göra.
The sin.
Synden alltså.
He found himself doing it.
Märkte han plötsligt att det gör jag ju i alla fall.
The thing he wanted to do.
Men det som han ville göra.
Righteousness.
Rättfärdighet.
He found he couldn't do it.
Det märkte han, det kan jag ju inte göra.
Now if Paul had that problem.
Om Paulus hade problem av det slaget.
I think you can own up to it.
Så tror jag att du kan erkänna att du har det också.
Amen.
Amen.
But it's the truth.
Ja, det är sant.
I have to always guard myself.
Jag måste alltid vakta mig själv.
To make myself do righteousness.
För att göra rättfärdighet.
If I let myself go.
För om jag bara släpper mig själv lös.
I will do by nature that which is sin.
Så kommer jag av naturen att göra det som är synd.
Now that's what Paul is saying.
Det är det som Paulus säger här.
Because we received in the Garden of Eden.
Därför att i Eden så mottog vi.
The nature of sin.
Syndens natur.
Now maybe you have been taught.
Kanske att du har fått undervisning.
To do the right thing.
Om att göra rätt saker.
And you've been trained morally.
Och du har fått en moralisk uppfostran och träning.
And because of that reason you might disagree with me.
Och på grund av det så kanske du inte riktigt håller med vad jag säger.
But if you will go back to the time that you were being taught these things.
Men om du går tillbaka till den tid då du blev lärd de här sakerna.
You had difficulty with it.
Så minns att du hade svårt att ta emot det.
You wanted to do the wrong thing.
För du ville gärna göra det som var fel.
And you didn't want to do the right thing.
Och inte göra det som var rätt.
But you were made to do it.
Men du blev tvingad att göra det. Du blev lärd och fostrad att göra det.
And so now it's just a problem of a habit with us.
Så nu är det en sorts vana bara.
But Paul hits the heart of the subject.
Men Paulus han kommer till kärnan här.
The good that I would do, I do not.
Att det goda som jag vill göra, det gör jag inte.
But the evil which I would not, that I do.
Men det onda som jag inte vill göra, det gör jag ju.
Now Paul goes on down.
Och så fortsätter Paulus.
And verse 20.
Vers 20.
Now if I do that I would not.
Om jag alltså gör vad jag inte vill.
It is no more I that do it.
så är det ju inte mera jag som gör det.
But sin that dwelleth in me.
Utan synden som bor i mig.
Now whenever you see the word sin as a singular word.
När du ser synden som ett ord i singularis.
It does not refer to sins plural.
Så innebär det inte att man syftar till olika speciella synder.
Perhaps like lying or stealing or adultery.
Som att ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott.
But when you see the word sin as a singular word.
Men när du ser ordet synd i singularis.
It always refers to the principle of sin.
Så det är alltid syndens princip. Som det talas om, eller syndens natur.
Or the sin nature within us.
Det vill säga syndanaturen i oss.
Now that brings us back to that verse in Romans 8.
Och detta för oss tillbaka till versen i Romarbrevet 8.
For what the law could not do.
Att det som lagen inte kunde åstadkomma.
In that it was weak through the flesh.
I det att den var försvagad genom köttet.
That God sending his only son in the likeness of sinful flesh and for sin.
Det gjorde Gud då han för att borttaga synden sände sin son i syndigt kötts gestalt.
He condemned sin in the flesh.
Och fördömde synden i köttet.
Now that word sin,
ordet synden,
is not plural there, it's singular.
Står inte i pluralis utan det står i singularis.
So he has dealt with something.
Det är alltså någonting som Gud har fått ta itu med.
Through Jesus Christ.
Och råda bot på, och det gjorde han genom Jesus Kristus.
God has dealt with the sin nature within us.
Gud har rått bot på syndanaturen i oss.
He has dealt with the very principle of sin within us.
Han har gjort någonting åt syndens natur eller princip i oss.
In Jesus Christ.
Genom Jesus Kristus.
And in Jesus Christ.
Och i Jesus Kristus.
We have received a new nature.
Har vi fått ta emot en ny natur.
Hallelujah, a glorious nature.
En underbar natur.
The same nature that was in the tree in the Garden of Eden.
Samma natur som fanns i livets träd i lustgården.
And if we walk in the spirit.
Och om vi vandrar i anden.
We shall do by nature those things that please God.
Så kommer vi av naturen, den nya naturen som vi har i oss, göra det som behagar Gud.
Halleluja. This would probably be a good place to quit.
Det kanske är lagom att stanna upp nu.
Some of you are getting tired. I can tell by looking.
En och annan håller på att bli trött. Det syns på er.
I've got all these notes here. How much time have we had so far on this tape? We have 90 minutes. Tomorrow we're going to take up here.
Imorgon så ska vi fortsätta där vi avslutar nu.
And I want to show you what God is going to do.
Och jag vill att vi säger vad Gud ska göra.
Now the kingdom of God,
Guds rike,
is that new nature.
Det är den här nya naturen.
Hallelujah. And we're going to talk about the kingdom of God.
Och vi ska tala om Guds rike.
And what it means in your life.
Och vad det betyder i ditt liv.
What it does in your life.
Vad det åstadkommer i ditt liv.
And we're going to examine both natures thoroughly.
Och vi ska analysera de här båda naturerna mycket ordentligt.
And you're going to see something you haven't seen.
Och du ska få syn på någonting som du inte har sett förut.
When God first dealt with me about this.
När Gud började tala till mig om det här.
He just drew a line right down through me.
Så var det som om han drog en linje rätt igenom mig.
And that's the only way I can describe it anyway.
Det är det enda sättet som jag kan åskådliggöra det här.
And on one side.
Och på ena sidan.
I knew everything that was of God.
Så visste jag allt som var av Gud.
And on the other side I knew everything that was of Jerry Potter.
Och på andra sidan allt som hörde Jerry Potter till.
And I used to think a lot of Jerry Potter.
Jag brukade tänka väldigt mycket på Jerry Potter.
But I found out what a really rotten guy he was.
Men så fick jag reda på vilken rutten kis det var egentligen.
My wife says amen.
Och min fru säger amen.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
So be back tomorrow.
Så var snäll och kom tillbaka imorgon.
God bless you.
Gud välsigne er.